Tack Jesus att jag får lägga den här predikan i dina händer, Herre. Jag ber att du ger mig klara tankar, Herre Jesus. Att du sorterar in de tankarna och funderingarna, Jesus, som har farit igenom mig. Att de får bli i din ordning, Herre Jesus. Jag tackar dig för det står ditt ord. Att än en gång får vi luta oss mot det här. Det står att ditt ord inte återvänder fåfängt, utan att det verkar till det som det är utsänt att verka. Vi prisar dig för det, Fader i himlen, i Jesu namn. Tack att du ser vad vi behöver var och en i våra liv just nu, Herre. Tack att du har tilltal till var och en av oss, Herre Jesus. Tack att vi får sitta och vi får var och en ha en jordmån som är öppen för det du vill så, Herre Jesus, i våra liv den här stunden. Jag prisar och lovar dig, älskar Herre i Jesu namn. Amen. Då ska vi se. Jag ska predika över sex verser från ett av Paulus brev. Det är från Romarbrevet, som ju inte var det första brevet han skrev, utan det femte eller sjätte. Men det ligger ju först i ordningen, för att det var ju liksom det brevet som sammanfattade så mycket av det kristna livet om församlingar. Så därför så ligger det först, och jag ska läsa faktiskt de första sex verserna därifrån. Och jag provpredikade igår hemma, och jag vet inte om det kommer likadant nu. Men jag hoppas jag tror att det kommer bli någonting som du kommer få med dig. Det står så här från Romarbrevet 1:1-6. Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium, som han har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Evangeliet handlar om hans son, som till sin mänskliga natur är född av Davids ett och genom helighetens ande med kraft har bevisats vara Guds son efter uppståndelsen från de döda. Jesus Kristus, vår Herre. Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att föra människor av alla folk till trons lydnad för hans namns skull. Bland dessa är också ni som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. När jag läste den här texten för ganska länge sedan, jag fick den, eller ganska länge sedan, det är nog kanske 3 veckor sedan som den kom i min bibelapp, så kom det från den här en vers, och jag plockade fram det och läste, och då kände jag, det här var häftiga grejer, det måste jag predika över, kände jag att jag skulle göra. Och jag funderar lite på den här, och jag har sett att det finns en del ord som jag vill lyfta fram här. Och det första ordet jag vill lyfta fram är ordet tjänare. Paulus skriver ju där att det brevet är från Paulus, Kristi Jesu tjänare. Det är ju ganska häftigt att han väljer att definiera sig, det första han gör i det här brevet, som tjänare. Ni vet att vi präglas ju i vår uppväxt på olika sätt att bli de vi en gång kommer bli senare i livet. Och man kan spåra handlingar och beslut vi tar och saker vi säger, saker vi gör och hur de är mot varandra kan man faktiskt spåra tillbaks till barndomen. Och våra tidigare år. Och det är ju rätt lätt att tro att, och vi brottas ju på sätt och vis med detta var en av oss resten av vårt liv, kan man säga, på olika sätt. Och Paulus, han var ju inte vem som helst. Han hade ju suttit i Gamaliels fötter, som det hette, som var en av de största judiska lärarna som har funnits. Och han var ju alltså en toppelev och oerhört högt aktad. Och på den tiden så var det ju Israel ett väldigt, väldigt tydligt religiöst indelat med vilka som var viktiga och vilka som inte var viktiga. Och han borde ju rimligtvis i det systemet varit ganska bestämd över att han var viktig. Och Här säger han att han är Jesu Kristi tjänare. Vi vet också att Paulus har skrivit i sina brev att han är den minste bland alla apostlar. Och lite senare, ska vi inte säga, men säkert ett antal år senare, så skriver han i ett annat brev att han är den minste av alla heliga. Och sen i slutet av sin levnad så skriver han att han är den minste av alla. Det är ganska häftigt att ju mer han lär känna Herren, desto mindre blir han i sina egna ögon. Det står en intressant text i första Moseboken om det här med tjänare. Kapitel 18, vers 1-8. Herren uppenbarade sig för Abraham vid Mamres terebintlund, där han satt vid tältöppningen när dagen var som hetast. Han såg upp och se. Tre män stod framför honom. När han fick syn på dem skyndade han ut från tältöppningen för att möta dem. Han bugade sig till jorden och sa: Herre, om jag har funnit nåd inför dina ögon, så gå inte förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni kan tvätta era fötter och vila er under trädet. Jag ska också hämta lite bröd så att ni kan styrka er innan ni går vidare, när ni nu har vägen förbi er tjänare. De sa: ja, gör som du har sagt. Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sa: skynda dig, ta tre sea mot fint mjöl, knåda det och baka brödkakor. Själv sprang Abraham bort till boskapen och tog en späd och fin ungkalv och gav den åt sin tjänare, som skyndade sig att laga till den. Sedan tog han gräddmjölk, sötmjölk och kalven han låtit laga till och satte fram åt dem, och han stod hos dem under trädet medan de åt. I den här berättelsen så ser jag i alla fall bilden framför mig att det är faktiskt Jesus som kommer tillsammans med två andra och besöker Abraham. Och att Abraham identifierar honom. Och han bugar sig till marken av respekt för Jesus. Och ber att han inte går förbi honom, utan att han ska stanna. Och att Abraham får ge honom åtminstone, står det, lite bröd så att de kan styrka sig. Och då tänker jag så här då, man kan ställa sig frågan vad en tjänare är. Ja, vi har några olika bilder på det där, beroende på våra åldrar, vad vi har läst i litteratur och vi har sett på tv och så vidare. Men i alla fall i min bild så är en tjänare den som ska göra allt han kan för att den han betjänar ska vara nöjd. Han hedrar och ärar den han ska tjäna. Vi har ju bilden på Josef till exempel. Att hedra och ära de han tjänade och vad det ledde till för ett helt folk. En tjänare ska vörda och respektera, och han ska göra mer än förväntat. Och det som är så häftigt är att det gör ju faktiskt Abraham här. Det står att han skyndar sig in till tältet efter när det är sagt att han ska ge lite bröd. Och så ber han att hon ska baka. Och så långt gör han ju som han sa till dem. Men vad gör han sen? Det är så att han sprang bort till boskapen. Han gick inte, han sprang. Han tog en späd fin ungkalv. Det är ju faktiskt så att en ungkalv ska bli en stor kalv och generera pengar. Så tar man den tidigt förlorar man ju inkomsten, eller hur? Men vi vet också att ungkalven är det finaste köttet. Och då gav man till sin tjänare som skulle tillaga det. Och sen tog han grädde och mjölk och så serverade han detta. Han gjorde mer än vad han faktiskt sa till dem att han skulle göra. På Josua brev kapitel 5 och 13-15 så står det så här: medan Josua var vid Jeriko hände det en gång att han lyfte blicken och fick se en man stå där framför honom med ett draget svärd i sin hand. Då gick Josua fram till honom och frågade honom: tillhör du oss eller våra fiender? Han svarade: nej, jag är befälhavare över Herrens här. Nu har jag kommit. Då föll Josua ner till jorden på sitt ansikte och tillbad och sa till honom: vad har min herre för budskap till sin tjänare? Befälhavaren över Herrens här sa då till Josua: ta av dig dina skor, för platsen där du står är helig. Och Josua gjorde så. Det är ju lätt, om jag uttrycker mig lite ofint, att tjäna sin herre. Men här identifierar ju faktiskt Josua sin herre genom en annan person, genom befälhavaren. Och han faller ner inför befälhavaren, men han tillbeder inte befälhavaren. Han tillbeder Gud. Och frågar honom vad Gud har för budskap till honom. Och då säger också Herren han att man ska ta av sig sina skor, för platsen där du står är helig. Och Josua gjorde så, står det. Och då tänker jag på den här busken som brann. När Mose såg den brinnande busken, ska han också ta av sig skorna, för platsen där han stod var helig. Och jag funderar lite på om det har någonting att göra med platsen, eller om det har någonting att göra med det som faktiskt skedde. Jag tror att när vi upplever och identifierar att det är Herren vi möter. Vi kanske möter honom direkt. Han talar. Vi kanske möter honom genom människor som representerar honom, som han sänder. Som för att hälsa till oss på olika sätt. Att vi frågar Gud vad det är för budskap du vill ge mig. Jag tror att det är det sättet som vi tar emot budskapet som kanske är det som gör platsen helig. Vad vi gör av det Gud ger oss. Nästa ord som jag tänker på, det är det står att han var kallad till apostel. Jag tänker lite på det här med kallad. Vi vet att det står att vi är kallade. Du och jag är kallade. Det står ju i Jesaja 49:1 att vi är kallade redan från moderlivet. Att han redan då har nämnt oss i vår moders sköte. Det står i Jesaja 51:2 står det om Abraham: för jag kallade honom när han ännu var ensam, och jag välsignade och förökade honom. Vi vet ju att du och jag är kallade. Vi vet ju att han har sökt oss, han har kallat oss, och vi har svarat ja på den kallelsen. Vi pratar ju så mycket om att vi har en kallelse i våra liv. Och ibland så kanske en del av oss söker efter den kallelsen över våra liv. Men kanske är det så enkelt som det Katarina sa förut, att den största kallelsen vi har i våra liv, det är bara att vara med honom. Och låta honom göra resten. För det är faktiskt då som det står i Andra Samuelsboken 7-8. Nu ska du så säga till min tjänare David. Så säger Herren Sebaot. Det var jag som hämtade dig från betesmarken där du följde fåren. Till att bli furste över mitt folk Israel. Och vad gjorde David när han gick med fåren, eller lammen och fåren? Och han bara var med Herren. Vi vet att han spelade. Satt säkert och sjöng. Gick säkert och pratade med Herren och tillbar. Han var bara i Herrens närhet. Närvaro. Och det var där Herren hämtade honom. Han hade fått det han behövde för att vara kung. Det hade Gud gett honom. Det hade Gud bestämt. Och då blev det så. Han inte bara kallar oss. Han hämtar oss. Han för ur oss ur där vi är och in med oss i det vi ska vara. Och han utrustar oss också där vi ska vara. Det behöver vi aldrig tveka på, tvivla på, för så är det. Men allt börjar med att vara med honom. Det står också, Paulus skriver det, att han var avskild För Guds evangelium, står det. Och vi har läst från första Apostlagärningarnas första kapitel, vers 1-3. I församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare: Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manoen som var fosterbror till landsfursten Herodes, samt Saulus. När de tjänade Herren och fastade sa den helige ande: avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och la händerna på dem och skickade sedan ut dem. Och Saulus, det står om där, det vet vi ju att det var ju Paulus. Jag tror det finns tillfällen och stunden då Gud faktiskt avskiljer oss. Jag tror vi när vi tänker tillbaka, så finns det tillfällen och stunder där vi haft möten med Herren på olika sätt, som har varit så starka och som gjort så djupt intryck på oss. Jag tror det är stund, kan vara stund av när han avskiljer oss, när han visar oss, när han det vi ska göra. Men jag tror också det finns stunder där vi kan behöva avskiljas på ett annat sätt. Jag tänker på det här med Paulus och Saulus, som han hette då, och Barnabas. Jag tänker på när de tjänade Herren, står det. Jag tror att de faktiskt var i bön. Att de bön och bad och fastade. Och det väcker faktiskt vissa tankar till mig. Om jag ska vara ärlig, som äldste, som ledare i församlingen, det här. När Gud pekar på vissa saker. När de tjänade Herren, står det, bad och fastade, så sa den helige ande till dem: avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och la händerna på dem och skickade sedan ut dem. Och det som sen hände är faktiskt att Paulus och Barnabas fick göra ett intryck på hela den här världen. För att de här profeterna och lärarna i den här församlingen i Antiochia tjänade Herren på rätt sätt. Och jag tror att det finns kanske uppgifter för oss som församling att vara med och avskilja människor för tjänst för Herren. Be, välsigna, skicka ut. Som ska få göra saker för Guds rike. Som är häftiga. Och vi kanske inte tror det då, när vi sitter här i bänkraderna. Vi är varken många eller unga, om jag nu är ärlig. Och hade vi inte, trodde vi inte på Herren, så skulle vi inte tro på någon framtid. Men nu tror vi på Herren, så därför tror vi på en framtid. Så det är en utmaning, tror jag, som i alla fall jag kommer tänka lite kring det här med tjänande, vad det egentligen innebär. Och det här med bön och fasta. Ja. Nästa lilla ord, eller ord som jag tänker på, det står om evangeliet om hans son. Och vi vet ju vad evangeliet är. Det har vi fått lära oss i söndagsskolan och på konfirmation, att det är det glada budskapet som man för. Alltså det budskapet om Jesus Kristus som frälsare, som Guds offerlamm. Och det är ju någonting som vi har lyft i den här kyrkan ganska ofta faktiskt, sista åren. Det är ju det här från Jesaja 61 och från Lukas 14 och 18. Herren Guds ande över mig, för Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har förkrossade hjärtan, att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Johannes 13:3-16 säger ju: så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det står ju också att den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Finns ju inget bättre egentligen att berätta om. Jag mötte en gång en person som inte var frälst, och när jag berättade om min tro och om det kristna livet, så säger han: det är världens bästa budskap, säger han. Jag fick inte be honom för frälsning, men han såg marknadsvärdet i det hela. Alltså, det bästa budskapet att sälja. Om en reklambyrå hade ett liknande budskap skulle de inte ha något problem att sälja det. Nu vet ju vi att det finns ju en andlig verklighet, men vi måste också tro på det vi har och våga stå för det. Evangeliet om hans son kan förändra inte bara Aneby utan hela världen. Och det vet vi ju och det tror vi ju. Men vi behöver säga det igen. Och därför lyfter Paulus det, annars skulle han inte göra det. Och det här evangeliet, det handlar ju om Jesus som till sin mänskliga natur är född av Davids ätt. Och vad är det som är så speciellt så att Paulus måste lyfta det i början på den här texten han skrivit till romarna? Jo, därför att romarna, de man skrev till, det var ju de kristna i Rom. Och de var till allra största delen judekristna. Vilket innebär att då var ju knäckfrågan, var ju då: är Messias verkligen Jesus den Messias som skulle komma? Och det ville han ju då verkligen lägga en grund för, att så är det ju. Och Gud är ju noga med detaljer. Det ser man när man läser Bibeln. Man förstår att Gud är väldigt noga med detaljer. Han är noga med vem som var och vem som gjorde vad och när det gjordes. Och genom hela Bibeln ser vi det. Och i Gamla testamentet så ser vi att Gud ger löfte om en kung som ska komma ur Davids ätt. Och det är ju ett obestridligt faktum egentligen att allt som profeteras om i Gamla testamentet om Messias, det uppfylls i Jesus. Och för säkerhets skull så väljer Lukas att redogöra för Jesus släkttavla i kapitel 3. Men det är inte bara han som gör det, det gör också Matteus i inledningen av det testamentet han skrev. Och då är frågan: kan vi lita på att Jesus är den som Gamla testamentet säger att han är, alltså Messias? Ja, det kan vi faktiskt göra. Därför att Israel och judarna var oerhört noga med att skriva ner och var detaljerade i sin historiebeskrivning. Så rent mänskligt sett, historiskt, så kan vi lita på det som står i Bibeln. Så är det. Och sen kan man också tänka på en annan sak när det gäller Matteus och Lukas. Och kanske framförallt då Matteus där. För vilken författare som vill lämna ett arv efter sig och beskriva en historisk händelse? Alltså, det är ju ingen roman. Det är ju en historisk händelse han skriver om. Vilket innebär att det går att kolla och checka. Så vem skulle vilja börja sin historiebeskrivelse med något som enkelt kan avfärdas som en lögn? För då faller ju hela berättelsen sen som en lögn. Så därför ville Paulus ha med det i den texten, att han faktiskt är den från Davids ätt, Jesus Kristus. För att fastslå för dem att så är det. Och det är ganska häftigt faktiskt, därför att vi matas ju med så mycket när det gäller Bibeln och Guds ord som påhitt och fantasier och så någonting som är ganska ogripbart. Men väldigt, väldigt mycket som är och står i Guds ord kan man vederlägga som fakta. Så är det. I vers 4 så står det så här: som genom helhetens ande, alltså Jesus, med kraft har bevisats vara Guds son efter uppståndelsen från de döda. Helighetens ande, det är bara att fundera lite grann på vad det är. Då kan man läsa Jesajas 6:1-4. Året då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron och släpet på hans mantel fyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade 6 vingar, med 2 täckte de sina ansikten, med 2 täckte de sina fötter och med 2 flög de. Och den ene ropade till den andra: helig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka och huset fylldes av rök. Då sa jag: ve mig, jag förgås, för jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar och mina ögon har sett kungen, Herren Sebaot. Jag slog upp det här med helig i sån här synonym ordbok på nätet och då fick jag upp, jag tror det är 17 olika ord som beskriver helig. Men 2 stycken av de orden talade extra starkt till mig och det var orden okränkbar och oantastlig. Gud, han är okränkbar i alla de beslut han tar. Han är oantastlig med det han säger. Och det är så ofta som vi ifrågasätter och vi klandrar Gud och vi tycker si och så. Och det fantastiska är att han klarar att ta det. Han älskar oss ändå. Jag tycker det är ganska häftigt när man läser den här texten från Jesaja där han säger: ve mig, jag förgås, för jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar och mina ögon har sett kungen, Herren Sebaot. För när man har läst om väckelsetider så är det faktiskt ungefär så här som folk uttrycker sig. Och jag tror vi alla genom tillfällen i livet har upplevt det så som Jesaja uttrycker, att vi är inte värdiga, att vi förgås, att vi kan inte vara i närheten av Gud. Men det fantastiska är att vi är rättfärdiggjorda genom tron på Jesus Kristus och hans blod renar oss från all synd och vi är fria och vi får tillhöra honom. Så står det också så här i vers 1. Att han med kraft har bevisats vara Guds son, står det. Och så läser vi från Apostlagärningarna 2:42-43. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. I Nya testamentet så skrivs ju ordet kraft, den heliga ande verksam, med ordet, det är dynamis som används. Och den heliga ande manifesterar Jesus med under och tecken, med mirakler. Och när vi pratar om så tänker vi oftast på synbara under och tecken och kraftgärning av det. Men hur många av oss har inte upplevt Guds heliga ande i oss själva? I tillfällen när vi känner att han är så nära. Att han bara omsluter oss med sin kärlek och omsorg. Vi får känna att vi är den viktigaste personen i hela världen. Det är också en manifestation av den heliga ande. Det är så lätt att vi förbiser det och glömmer det när vi läser såna här texter. Och när vi vittnar om Jesus så är det egentligen bara rätt av oss att förvänta oss att Gud ska manifestera genom den heliga ande vem han är i människors liv. Det kan vara helande eller det kan vara tårar eller det kan vara tankar och funderingar som korrigeras och ändras. Men det har vi rätt att förvänta oss att den helige ande gör. Så ser vi inte att något händer hos en människa. Gud är verksam inom sin helige ande. Det sker i oss och det sker i andra. Och vi kan inte se hur, men det sker. Jag vet att jag har sagt det här förut i några sammanhang. Jag säger det igen. När vi stod i det som hände i Askeryd. Alltså det är så lätt att vara mänsklig. Därför jag säger detta. Då hade vi sett väckelser från olika delar av världen. Och det var under tecken. Och folk föll under den helige andes kraft. Det var beröring. Det var helande. Mirakler. Det var mirakler ekonomiska och fysiska och på alla olika sätt. Och så hade vi det vi hade i Askeryd. Dit folk kom. Och jag ibland förstod inte varför folk kom. För jag tyckte jag märkte ingenting. Jag kände ju att det var en stark andlig atmosfär. Jag kände ju att Gud var nära. Men jag tyckte jag märkte inte att folk var påverkade. Och så en dag så var det en man som sa till mig, som satt nästan alltid längst bak i bänken. Och så sa han så här: det är alltid sån kamp för oss att komma till Askeryd. Men varenda gång jag kommer och sitter i bänkraden så är det själavård. Gud gör saker i oss och i människor i vår omgivning. Och vi är inte den som har rätt att avgöra om det sker eller inte sker, för Gud gör det. Det är så lätt att vi har en bild av vad vi tror är väckelse, hur vi tror det ska gå till, hur vi tror att Gud ska beröra och röra människor. Han gör det. Ni vet, det finns droppen som urholkar stenen, säger man ju. Den här bilden på den här droppen som droppar hur länge som helst. Till slut så blir det ett hål. Det är våra böner. Det är vårt försiktiga vittnande. Det är valen vi gör i liv som är med. Helige ande gör verket. Men det händer saker hela tiden. Så vi ger inte upp. Vi slutar inte hoppas och tro för människor i vår närhet. Som vi ber för och tänker för. Vår familj, våra vänner, nära och kära. Arbetskompisar, andra. Vi fortsätter, vi ger inte upp. För Gud gör det jobbet. Det står också i vers 5. Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete. För att föra människor och alla folk och till trons lydnad för hans namns skull. Ja, nåd har vi fått var och en. Det känner vi till. Och den nåden får vi vandra i varenda dag. Det är inte nåd en gång när jag böjer mina knän och säger ja till Herren. Utan den nåden är verksam varenda dag. Om det inte vore så, då vore det kört för mig direkt. Det kan jag säga. Men Guds nåd är verksam. Ständigt verksam. Det står att Guds nåd är var morgon ny, står det. Så långt som öster är från väster låter han vår överträdelse vara ifrån oss. Men det står också om apostlaämbetet här. Och det är ganska häftigt. Det finns ju lite delar uppfattning om det här med apostlarna. Det finns de som säger att apostlarna, det var de 12. Och sen var det Mattias som ersatte Judas. Och sen så var det Paulus och några till som nämns om i Bibeln. Barnabas bland annat. Jag kommer att läsa några exempel på det sen här. Men när jag läser den här texten, de här första 6 verserna, så tycker jag det blir lite speciellt. För det fanns, ni vet, får backa lite då. Man pratade mycket om apostoliska rörelser för 15-20 år sedan. Och överallt i världen så fanns det apostoliska rörelser, och det väckte lite motstånd och så här. Och eftersom man då menar på att man tar sig, man tror sig vara lite för mycket än vad man kan vara, eftersom apostlarna dog ut med de första 12 och de som var kring dem. När jag läser den här texten här i Romarbrevet 1-6 så ser jag att ingenstans pratar Paulus om någon annan förutom sig själv. Men han nämner i vers 5, genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete, står det. Och jag läste lite på olika bibelöversättningar, men det var faktiskt likadant. Så där tolkar jag det som att han vänder sig till dig och mig som läser. Det är vi. Han och vi har fått nåd och apostlaämbete. Jag bara funderar lite på, vad är då apostel? Jo, det grekiska ordet apostolos, som det kommer ifrån, det betyder sändebud, helt enkelt. Och det motsvarande hebreiska ordet till det, apostolos, det är används om att vara ett ombud och ha fullmakt att företräda personer i till exempel affärer. Så en apostel är alltså ett sändebud. Och ser man på de här första apostlarna så såg man att de var sändebud. De sändes ut över hela världen faktiskt. Som sändebud. Och då börjar jag fundera på, om vi använder ordet sändebud istället för apostlar, är inte vi alla sändebud? Mer eller mindre. Vi pratar ju om de här tjänsterna. Nu åkte lappen ur min bibel. Vi pratar om apostlar, profeter, vi pratar om evangelister, herdar och lärare, eller hur? Och vi vet ju att när det är den profetiska smörjelsen så finns det profeter, men det finns också en profetisk smörjelse som vi alla faktiskt har del av. När vi kan tala kunskapens ord till varandra bland annat, på olika sätt förmedla hälsningar från Herren. Och om man tänker sig att det finns en gåva att vara sändebud, så tror jag faktiskt att vi allihopa också är en del av det tillsammans, att vara sändebud, Guds sändebud. Vi vet att det finns en del sändebud, apostlar i Bibeln då. Titus står det om i Andra Korinthierbrevet 8:23, och det står om apostlarna 4:14 om Paulus och Barnabas. I Romarbrevet 16:7 så står det om Andronikus och Junia, eller Junias. Man är väldigt tveksam om det är man eller kvinna där. Men det är ju häftigt, för att en kvinna kanske var sändebud, aposteln kanske också då, står det här. Mina landsmän och medfångar som är högt ansedda bland apostlarna och som kom till Kristus före mig. Jag tror att vi alla har en del av det här apostlarbetet, sändebudet, att vara sändebud för Herren, för att föra, som det står, människor av alla folk till trons lydnad för hans namns skull. Sen tror jag att det givetvis finns ett ämbete, ett apostoliskt ämbete, med apostlar som profeter, herdar, lärare, evangelister, som är till för att utrusta de heliga, som det står. När man läser rätt häftigt, när man läser det här om apostlarna och profeten och så vidare, så finns det en del som säger att ja, men apostlar är nog viktigast, för de står först. Men kanske är det så att Paulus ser sitt inre en syn för när man intar ett område för Herren. Att först kom apostlarna som sändebud, sen kom profeterna, sen kom evangelisterna in och började evangelisera. För profeterna kom in och talade ut Guds ord. För det står att Gud låter ingenting ske utan att han först har talat om det för sina profeter. Och sen kom evangelisterna, bara vinna människor för Herren. Och när man har vunnit människor för Herren, då behövs det herdar och lärare för att de ska växa till. Jag tror också att vi som församling är ett sändebud för Herren. Att vi har en apostolisk kallelse i vår tid och där vi är faktiskt. Jag tror att vi behöver ta det på allvar. Att våga inta områden för Herren. Paulus skriver så här i 1 Korinthierbrevet 9:1 som ett försvar till att han sa sig vara kallad apostel. Är jag inte fri? Är inte jag apostel? Har jag inte sett vår Herre Jesus? Är inte ni mitt verk i Herren? Om jag inte är apostel för andra så är jag det i alla fall för er. Ni är sigillet på mitt apostlaämbete i Herren. Tänk om vi som församling skulle våga riktigt längta efter att hamna i en situation där vi måste försvara vårt ämbete som församling inför människor. Vi har satt avtryck på vår tid och vårt område. Där vi har sett människor komma till Herren. Vi har fått vara med och föra människor till frälsning. Där vi har fått se människor ge sina liv till honom och få sina liv förvandlade. Där vi får se bänkarna fyllas till bredden. Det kommer inte vara en dans på rosor. Det kommer inte vara enkelt. Men det kommer vara underbart. För Herren är med. Att vi som församling en gång ska få säga som Paulus, är inte vi fria? Är inte vi en apostolisk församling? Alltså sändebud för Herren i den meningen. Har inte vi sett vår Herre Jesus? Är inte ni våra verk i Herren? Om vi inte är sändebud för andra så är vi det i alla fall för er. För ni är sigillet på vårt apostlaämbete i Herren. Tack Jesus, jag prisar och lovar dig Herre. Jag upphöjer ditt underbara namn. Jag tackar dig Fader för att du har en kallelse för oss alla Herre Jesus. I den vardagen vi vandrar, i livet vi lever Herre. Tack Gud för att du ser den längtan vi har var och en Herre. Tack att du ser de tankarna och funderingar vi har och har haft här i tiden som varit. Jag prisar dig Herre för att du inte har varit långt ifrån en enda av oss Herre. Jag tackar dig Gud för att du har utrustat oss. Du har kallat oss Herre. Du har gett oss allt vi behöver för att leva ett liv tillsammans med dig. Där vi ska få vara med och påverka. Där vi ska få vinna människor för dig Herre. Där vi ska samla skatter i himmelen Herre. Jag prisar och lovar dig för det. Jag tackar dig Fader i himlen för att du har givit oss i vår församling. Allt det vi behöver för att bli en röst för dig Herre i Aneby och runt omkring Herre. Jag ber Gud för att vi ska bli riktigt tända, att vi ska få uppleva mer av det här. Att vi ska verkligen kunna få se dig Jesus. Se dina verk i människors liv Herre. Vi ska få se och känna, uppleva när du talar till oss Herre Jesus. När du visar oss din väg Herre. Jag tackar dig Gud för att du ska hjälpa oss att hitta rätt när det gäller våra gåvor, våra förmågor, våra talanger Herre Jesus. Vi ska vara modiga för dig Herre. Vi ska tro på det du har gett oss Herre Jesus. Vi ska tro på dig som är vår givare Herre. Jag prisar dig för dig i Jesu namn. Tack älskade Herre. Tack för att du är den som leder oss på rätta vägar för ditt namns skull. Jag prisar och lovar är ditt underbara namn. Tack för din nåd och barmhärtighet. Tack för din kraft och styrka. Tack för att du har givit oss allt i Jesus. Jag prisar och lovar ditt underbara namn. Amen.